Andra Korintierbrevet, första kapitlet. Paulus, genom Guds rådslut apostel åt Kristus Jesus och brodern Timoteus, till Guds kyrka i Korint och alla kristna i hela Akaja. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd som drabbar dem. Till liksom måttet av Kristi lidanden tycks stiga över alla breddar för oss, så får vi också genom Kristus en tröst som flödar över. Pressas vi av nöd, så sker det till tröst för er och för er frälsnings skull. Får vi åter tröst, så sker det för att ni ska få den tröst som ska göra er ståndaktiga under samma lidanden som vi har att utstå. Och vi har en fast förtröstan i fråga om er. Vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så skall ni också få del i trösten. Vi vill nämligen att ni ska veta, bröder, vilken svår nöd vi fick utstå i Asien. En nöd som pressade oss så hårt att det gick över mänsklig förmåga, så att vi misströstade om allt, även om livet. I hjärtat hade vi själva fällt en dödsdom över oss, för att vi inte längre skulle lita på oss själva, utan på den Gud som uppväcker de döda. Han räddade oss också ur denna yttersta dödsnöd, och han kommer att rädda oss igen. Det är vår förvissning att han också framgen kommer att rädda oss, när också ni hjälper till med er förbön för oss. Från många människor kommer då tacksägelsen att stiga med mångas tack för den nåd som vi har fått. Det finns en sak vi berömmer oss av, en sak som vårt samvete intygar, att vi i denna världen, och allra helst bland er, inte har låtit vårt handlande bestämmas av mänsklig klokhet utan av Guds nåd, i helighet och uppriktighet inför Gud. Vi skriver ingenting annat till er än det som ni läser och kan förstå. Jag hoppas att ni ska förstå det helt och fullt. Till en del har ni ju redan förstått hur det är med oss. Att vi på Jesu Kristi dag kommer att vara er stolthet, liksom ni är vår. Därför att jag litade på detta vill jag först komma till er för att ni två gånger skulle få del av Guds nåd. Jag ville komma till er på genomresa till Makedonien och sen på nytt från Makedonien bege mig till er och med er hjälp fortsätta till Judén. Inte var det väl lättsinnigt av mig att planera på det viset? Eller är det så att jag planerar så som det passar mig själv, så att mitt ja, ja kan bli ett nej, nej? Så sant Gud är trofast. Vad jag sagt er, det är inte både ja och nej. Ty Kristus Jesus, Guds son, han som av oss har blivit predikad bland er, av mig och Silvanus och Timoteus, han är inte både ja och nej, utan det är jag som har kommit genom honom. Ty alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja i honom. Därför kan vi också genom honom säga vårt amen, Gud till ära. Men den som gör både oss och er fasta i tron på Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han som också har satt sitt insegel på oss och givit oss anden som underpant i våra hjärtan. Andra kapitlet. Jag tar Gud till vittne. Han får ta mitt liv om det inte är för att skona er som jag hittills inte kommit till Korint. Inte som om vi vore herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje. I tron står ni ju fasta. Alltså beslöt jag mig för att inte en gång till göra er bedrövade genom mitt besök. Om jag gör er bedrövade, vem skall då göra mig glad? Den som jag har bedrövat. Så skrev jag som jag skrev, just för att inte genom mitt besök hos er få bedrövelse av dem som borde vara min glädje. Jag hade den förvissningen om er alla, att min glädje är allas er glädje. Det var under stort betryck, med tungt hjärta och under många tårar som jag skrev till er. Inte för att bedröva er, utan för att ni skulle förstå hur gränslöst mycket jag håller av er. Om nu en viss person har vållat bedrövelse, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla. Åtminstone i viss mån, för att inte säga för mycket. Nu är det nog med den bestraffning som den mannen har fått av de flesta bland er, så att ni nu hellre tvärtom bör förlåta och trösta honom, för att han inte ska sjunka ner i sin djupa bedrövelse. Därför ber jag er fatta beslut om att bemöta honom med kärlek. Det var ju också därför jag skrev, för att få se om ni skulle bestå provet och visa er lydiga i allt. Om ni förlåter någon, så gör jag det också. Jag har ju redan förlåtit, om jag haft något att förlåta, för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Vad han har i sinnet, det vet vi. Jag kom till Troas för att predika evangelium om Kristus. Det öppnade sig en dörr för mig i Herrens tjänst. Men jag fick ingen ro i mitt sinne, eftersom jag inte fann min broder Titus där, utan jag tog farväl av dem och reste över till Makedonien. Men Gud vare tack, som alltid för oss fram i triumftåg med Kristus, och som låter oss sprida kunskapen om honom som en ljuvlig doft på alla platser. Vi är ju Kristi rökelse som stiger inför Gud och når både dem som blir frälsta och dem som går förlorade. För somliga är det en doft av död som sprider död, för andra en doft av liv som för till liv. Vem räcker till för sådant? Vi gör i alla fall inte som många andra, som schackrar med Guds ord, utan det är uppriktigt menat. Det är på Guds vägnar och inför Gud i Kristi tjänst som vi talar. Tredje kapitlet. Börjar vi då återigen rekommendera oss själva? Eller behöver vi, som somliga andra, anbefallningsbrev som är ställda till er? Eller utfärdade av er? Nej, vårt anbefallningsbrev, det är ni själva. Det brevet står skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus som vi fått hjälpa till att skriva. Ett brev som inte är skrivet med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor i levande människohjärtan. Den förvissningen har vi genom Kristus inför Gud. Inte därför att vi av oss själva är dugliga att tänka ut något som om det vore från oss själva. Den förmåga vi har, den kommer från Gud. Det är han som gjort oss dugliga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte grundar sig på bokstaven utan på anden. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det finns en tjänst som dödar. Med bokstäver stod det inristat på stentavlor. Redan den tjänsten hade sin härlighet. Israels barn kunde ju inte fästa sina blickar på Moses ansikte, för hans ansiktes härlighets skull, fast den höll på att försvinna. Hur mycket mer härlighet måste då inte finnas hos den tjänst som anden utför? Har redan den dömande tjänsten sin härlighet, hur överväldigande mycket större måste då inte härligheten vara hos den tjänst som skänker rättfärdighet? Allt som förut var härligt förlorar sin glans inför denna allt överbjudande härlighet. Om det som bleknade bort kunde vara härligt, så blir det som består ännu mycket härligare. Då vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi behöver inte göra som Moses, som hängde täckelse framför sitt ansikte för att Israels barn inte skulle få se hur glansen slocknade. Men se, de blev förstockade i hjärtat. Ända till denna dag ligger samma täckelse oborttaget över det gamla förbundets skrifter när de blir förelästa. Ty först i Kristus försvinner det. Ja, ännu idag ligger täckelset kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. Om någon omvänder sig till Kristus, då tas täckelset bort. Herren är anden, och där Herrens ande verkar, där råder frihet. Men vi som med avhöljt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till hans avbilder från härlighet till härlighet. Det är ju Herrens ande som verkar. Fjärde kapitlet. Alltså, då vi nu har denna tjänst som vi fått genom Guds förbarmande, så tappar vi inte modet. Tvärtom, vi har avsagt oss all ovärdigt hemlighetsmakeri. Vi begagnar oss inte av knep och inte heller förfalskar vi Guds ord. Utan det är genom att lägga fram sanningen som vi anbefaller oss själva och vädjar till var människas samvete med Gud för ögonen. Och om vårt evangelium är dolt av ett täckelse, så finns det täckelset hos dem som går förlorade. Denna tidsålders Gud har ju förblindat de otrognas hjärtan, så att de inte kan se det ljus som strålar kring evangeliet om Kristi härlighet, hans som är Guds avbild. Vi förkunnar ju inte oss själva, utan Kristus Jesus som Herre och oss som tjänar åt er för Jesus skull. Till den Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi lerkärl, för att det ska bli klart att den överväldigande kraften kommer från Gud och inte från oss själva. Vi är trängda från alla sidor, men inte utan utväg. Offer för ovisshet, men inte för misströstan. Förföljda, men inte övergivna. Slagna till marken, men inte förlorade. Alltid bär vi med oss Jesu död i våra kroppar, för att också Jesu liv ska ta gestalt i dem. Ännu levande blir vi ständigt utlämnade åt döden, för Jesus skull, för att också Jesu liv ska ta gestalt i vår dödliga natur. Så utför döden sitt verk i oss, men i er verkar livet. Vi äger samma trons ande som det talas om i skriften. Jag trodde, därför talade jag. Så tror också vi, och därför talar vi också. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka också oss med honom och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå så många fler och komma tacksägelsen att överflöda. Gud till ära. Därför tappar vi inte modet. Även om vår utvärtes människa bryts ner, så förnyas ändå vår invärtes människa dag efter dag. Den nöd vi just nu lider, den väger inte tungt, och den bereder åt oss en härlighet som mångfaldigt överväger allt vad tänkas kan och som varar i evighet. Vi har ju inte till ögonmärke det som syns, utan det som inte syns. Det som syns, det varar en tid. Det som inte syns, det varar i evighet. Femte kapitlet. Vi vet att om det tältet rivs ner, som är vår jordiska boning, så har vi en byggnad som Gud har gjort, en boning i himmelen som inte är människoverk utan evig. Just därför suckar vi och längtar efter att få överkläda oss med den boning som kommer från himmelen. Har vi iklätt oss den, behöver vi inte bli nakna. Även vi som ännu bor i våra tält suckar och är betryckta, eftersom vi ville slippa bli avklädda och istället få överkläda oss, så att det dödliga blev uppslukat av livet. Men den som har gjort allt detta möjligt för oss, det är Gud. Och som underpant har han givit oss anden. Alltså är vi alltid vid gott mod. Vi vet att så länge vi är hemma i kroppen är vi borta från Herren. Vi Vi vandrar i tro utan att se. Men vi är vid gott mod och skulle helst flytta bort ur kroppen och komma hem till Herren. Därför sätter vi vår ära i att bereda honom glädje. Vi må nu vara hemma eller borta. Alla måste vi ju träda fram inför Kristi domarsäte för att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar. Allt eftersom han har handlat, det må nu vara gott eller ont. Eftersom vi vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Gud känner oss redan fullkomligt, och jag hoppas ni också ska göra det i era samveten. Inte så att vi nu återigen börjar anbefalla oss själva inför er, utan vi vill ge er anledning att vara stolta över oss, så att ni har något att svara dem som stoltserar med sånt som sitter utanpå men inte finns i hjärtat. Var vi från förståndet, så var det för Guds skull. Är vi kloka, så är det för er skull. Ty Kristi kärlek tvingar oss. Vi tänker så här. En dog för alla, alltså dog de alla. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som dog och uppstod för dem. Alltså känner vi nu inte längre någon på vanligt människovis. Även om vi en gång kände Kristus på det viset, så gör vi det inte nu längre. Alltså, är någon i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från den Gud som försonat oss med sig själv och som givit oss försoningens ämbete. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har betrott oss med försoningens ord. På Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber på Kristi vägnar. Låt er försonas med Gud. Den som inte visste av någon synd, honom har han för vår skull gjort till synd, för att vi i honom skulle få den rättfärdighet som kommer från Gud. 6:e kapitlet. Som Guds medarbetare förmanar vi er att inte ta emot Guds nåd till ingen nytta. Ty, jag bönhör dig i rättan tid, och jag hjälpte dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Se, nu är frälsningens dag. Vi gör allt för att inte stöta bort någon, så att ingen ska kunna tala illa om vårt ämbete. Tvärtom, i allting anbefaller vi oss som Guds tjänare i stor ståndaktighet, under förföljelser, nöd och trångmål, under hugg och slag, under fångenskap och uppror, under slit och vakor och svält, genom renhet och kunskap, genom tålamod och vänlighet, i helig ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både till höger och till vänster, under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, som villolärare fast vi talar sanning, som okända fast alla känner oss, som döende, men se, vi lever, som tuktade, men inte dömda till döden, som bedrövade, men ändå alltid glada, som fattiga, fast vi gör många rika, som utblottade på allt och ändå med allt i vår ego. Vi har öppnat vår mun och talat öppet till er, korintier. Vårt hjärta har vidgat sig. Ni har ett stort rum hos oss, fast det är ont om rum i era hjärtan. Men nu talar jag som till mina barn. Ge mig lika igen och låt också era hjärtan vidga sig. Gå inte som omaka par i ok med det otrogna. Vad har rättfärdighet att göra med orätt? Vad har ljus gemensamt med mörker? Hur förlikar man Kristus med Belial? Vad har den som tror att hämta hos den otrogne? Hur kan man förena Guds tempel med avgudarna? Det är vi som är Guds tempel. Gud säger ju, hos dem ska jag bo och där ska jag vandra. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och därför, gå ut ifrån dem, säger Herren, så ska jag ta emot er. Och jag ska bli en far för er och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsvåldige. 7 kapitlet. Då vi alla har sådana löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kropp och själ och fullborda vår helgelse i fruktan för Gud. Ge mig ett rum i era hjärtan. Ingen av er har jag förorättat. Ingen har jag vållat olycka. Ingen har jag bedragit. Jag säger det inte som en förebråelse. Jag har ju redan sagt att jag bär er i mitt hjärta så att vi ska följas åt i liv och död. Stor tillit har jag till er. Stor är min stolthet över er. Jag har blivit fullkomligt tröstad. Min glädje flödar över, mitt i all min nöd. När jag kom till Makedonien fick jag nämligen ingen ro i mitt arma hjärta, utan plågades på alla vis. Utifrån av stridigheter, inifrån av oro. Men Gud som tröstar alla stackare, han tröstade mig genom att låta Titus komma. Inte bara genom hans ankomst, utan också genom den uppmuntran han fått hos er. Han berättade för mig hur ni längtade efter mig, hur ni beklagade mig och ivrade för mitt bästa, och så gladde jag mig ännu mer. Även om jag gjorde er ledsna med mitt brev, så ångrar jag det inte. Kanske jag förut ångrade mig. Jag ser ju att brevet gjorde er ledsna, om också bara för stunden. Men nu kan jag ändå glädja mig, inte för att ni blev ledsna, utan för att er sorg ledde till ånger och bättring. Det blev en sorg efter Guds sinne, så att ni inte led någon skada genom mig. Sorgen efter Guds sinne för nämligen med sig en ånger och bättring som leder till frälsning, och den ångrar ingen. Men världens sätt att sörja för med sig döden. Se nu vad detta har fört med sig, att ni greps av sorgen efter Guds sinne. Vilken iver och vilka beklaganden, vilken förtrytelse, vilken fruktan, vilken längtan, vilken nit, vilken tuktan. På allt sätt har ni visat att ni inte kan klandras i den här saken. Om jag alltså skrev till er så var det inte för hans skull som begick orätten, inte heller för han som drabbades av den, utan för att det skulle bli uppenbart inför Guds ansikte och i er egen krets, med vilken iver ni omfattar mig. Den har gjort mig gott att se. Utom att jag blev uppmuntrad för egen del gladde det mig särskilt att se Titus så glad. Genom er alla har han fått nytt mod i hjärtat. Om jag skrutit lite med er inför honom så har jag inte behövt skämmas. Utan liksom allt jag sagt er varit sanning, så har också det beröm jag gett er inför Titus varit sant. Hans hjärta blir varmt av kärlek till er när han tänker på den lydnad som ni alla visade och hur ni tog emot honom med fruktan och bävan. Jag gläder mig åt att kunna lita på er i allt. 8 kapitlet. Jag måste få berätta för er bröder vad Guds nåd har åstadkommit i Makedoniens församlingar. Under svåra prövningar som de troget uthärdat har deras översvallande glädje och deras lika djupa fattigdom flödat över i en självklar beredvillighet att hjälpa. Självmant har de hjälpt till, efter sin förmåga, ja, också över förmåga, det kan jag intyga. Enträget bad de oss som ynnesten att få ta del i hjälpen åt de heliga. De gav inte bara vad vi hoppats, utan sig själva gav dem, först och främst åt Herren och så åt oss, efter Guds vilja. Så har jag kunnat uppmana Titus att han, som redan gjort en början, nu ska bringa också detta kärleksverk till avslutning hos er. ni har ju överflöd på allt, på tro och tal och kunskap och iver i allting, och på kärleken som ni visat mig. Låt det nu bli ett överflöd också i detta kärleksverk. Jag ger inte någon befallning. Jag pekar bara på de andras beredvillighet för att pröva om er kärlek är äkta. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. För er skull blev han fattig, han som var rik, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er i den här saken. Det kan ni ha nytta av. Ni som redan i fjol började med detta och inte bara lät det bli av utan verkligen ville det, för nu saken igenom. Ni var så villiga att besluta den. Verkställ den nu i samma anda, i mån av förmåga. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den har. Gud frågar inte efter vad den inte har. Det är inte meningen att andra ska få det lättare och ni slita ont, utan att alla ska få det lika. Just nu ska ert överskott fylla deras brist, för att sen deras överskott ska fylla er brist, så att ni alla får det lika. Enligt skriftens ord, den som samlat mycket fick inget över, och den som fått lite led ingen brist. Gud vare tack som väckt samma iver för ert bästa i Titus hjärta. Han efterkom min uppmaning och blev så ivrig att han nu av egen vilja beger sig iväg till er. Med honom skickar vi en broder som överallt i församlingarna får beröm för sitt arbete i evangeliets tjänst. Dessutom är han utsedd av församlingarna till vår följeslagare. När vi nu genomför detta kärleksverk till ära för Herren själv och till bevis på vår goda vilja. Vi vill nämligen hindra att någon talar illa om oss med anledning av alla dessa pengar som vi har hand om. Vi är angelägna att allt ska gå rätt till, inte bara inför Gud utan också inför människor. Tillsammans med dem sänder vi en av våra bröder som redan vid många tillfällen och på många sätt givit oss bevis på sitt nit. Nu är han ivrigare än någonsin därför att han väntar sig så mycket av er. Gäller det nu Titus, så minns att han är min närmaste man och medarbetare i allt som rör er. Gäller det de andra bröderna, så är de församlingarnas befullmäktigade ombud och Kristi ära. Visa nu inför alla församlingarna att ni ger en bevis på er kärlek, att jag haft rätt när jag berömt er inför dem. 9. kapitlet. Egentligen är det onödigt att jag skriver till er om hjälpen till de heliga. Jag känner ju er goda vilja. Med den har jag skrutit lite när jag berättat om er för makedonierna och sagt att Akaja ända sedan i fjol varit redo för en insats. De flesta har sporrats av ert nit. När jag ändå skickar bröderna är det för att inte de lovord vi gett er ska komma på skam i det här stycket. Och för att ni ska vara beredda, så som jag sagt. Annars, om några makedonier kommer med mig och finner er oförberedda, så får vi stå där med skammen i den här saken. För att nu inte tala om er. Därför ansåg jag det nödvändigt att be bröderna resa i förväg till er och i god tid göra i ordning den välsignelsegåva som ni redan utlovat, så att den ligger färdig, given under välsignelser och inte med knussel. Men det vill jag ha sagt. Den som sår sparsamt, han får också skörda sparsamt. Men den som sår med välsignelse, han får också en skörd med välsignelse. En var bör ge vad han i sitt hjärta vet är rätt. Inte med olust och inte av tvång. Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd strömma ner över er, så att ni alltid och i allting har allt ni behöver och kan ge frikostigt till allt gott verk efter skriftens ord. Han strödde omkring sig och gav åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som skänker såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han kommer att skänka er rikligt med utsäde och föröka er rättfärdighetsfrukter. Ni kommer att bli så rika på allt att ni allt kan visa en självklar hjälpsamhet som gör att man lovprisar Gud när vi kommer med er gåva. Ty den hjälp som ni ger genom denna heliga tjänst ska inte bara fullt ut ge de heliga vad de saknar. Den kommer att ge långt mera genom de tacksägelser som så många kommer att frambära inför Gud. Genom att ni bestått provet och gjort dem denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni så lydigt har bekänt er till Kristi evangelium och så oförbehållsamt visat er höra samman med dem och med alla. De kommer att be för er och längta efter er därför att Guds nåd så översvallande rikt har fått verka bland er. Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva. 10. Jag, Paulus, ber er vid Kristi saktmod och mildhet, jag som öga mot öga är så spak bland er, men blir modig när jag är borta. Jag ber er att jag inte nästa gång ska behöva visa mig modig i kraft av min fullmakt, den som jag oförskräckt tänker använda mot somliga som menar att vi går fram på världens vis. Visst lever vi i världen, men vi kämpar inte på världens vis. Det vapen vi för i kampen är inte världsliga, utan i stånd att med Guds kraft bryta ner starka fästen. Vi bryter ner tankehinder och stolta murar som reser sig mot kunskapen om Gud och tar varje invändning till fånga i lydnad under Kristus. Och när er lydnad har blivit hel och full är vi redo att tukta all uppstudsighet. Se nu vad som ligger i öppen dag. Är någon säker på att han tillhör Kristus, så finns det en sak han också ska betänka. Tillhör han Kristus så gör vi det med. Om jag ännu lite mer framhåller mitt ämbete, det som jag fått av Herren för att bygga upp och inte för att riva ner för er, så är jag inte rädd att komma på skam. Så att någon kunde tro att jag vill skrämma er med mina brev. Man säger ju, hans brev har nog tyngd och kraft, men personligen är han svag och vad han säger gör inget intryck. Den som säger så får göra klart för sig att sådana vi är när vi talar i vår frånvaro genom brev, sådana kan vi också bli i handling när vi kommer. Vi är inte så järva att vi vill likställa eller jämföra oss med somliga som anbefaller sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva och förstår ingenting. Men vi har något att gå efter när vi berömmer oss. Vi går efter det mått som Gud har gett oss till rättesnöre, att vi skulle nå fram till er. Vi kommer inte med otillbörliga anspråk som om vi aldrig nått fram till er. Det var ju ändå vi som först fann vägen ända fram till er med Kristi evangelium. Vi berömmer oss inte otillbörligen av andras arbete, men vi har det hoppet att allt eftersom er tro växer skall vi i er krets få större uppgifter och nå vida längre inom det område som är vårt, så att vi får föra evangeliet till trakter som ligger ännu längre bort. Utan att vi tänker berömma oss av sådant som redan är uträttat på en annans mark. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av Herren. Det är inte den som anbefaller sig själv som håller måttet, utan den som Herren anbefaller. 11. Om ni nu ville förlåta mig en smula dårskap, ja, jag tror nog att ni förlåter mig. Ni förstår, jag vakar svartsjukt över er på Guds vägnar. Jag har ju lovat bort er åt en enda och nu vill jag kunna ställa fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen förledde Eva med sina konster Kanske också era tankar skall förvändas och förlora sin uppriktighet och renhet inför Kristus. Om någon kommer till er och förkunnar en annan Jesus, en som jag inte förkunnat, eller ni får en annan ande, inte den som ni redan fått, eller ett annat evangelium, inte det ni förut tog emot, då håller ni vackert till godo. Jag menar nämligen att jag inte på något vis är underlägsen de där fantastiska apostlarna. Även om jag är obevandrad i talekonsten, så är jag inte obevandrad när det behövs insikt. Tvärtom, vi har alltid gett er klart besked i allt. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och gratis predikade Guds evangelium för er? Andra församlingar brandskattade jag och lät dem underhålla mig för att kunna tjäna er. När jag var hos er och led brist låg jag ingen till last. Vad jag saknade fick jag av de bröder som kom från Makedonien. Jag följde min föresats att aldrig lägga en börda på er, och jag kommer att följa den. Detta är Kristi sanning i mitt hjärta. Den äran skall ingen ta ifrån mig i Akajas bygder. Varför? För att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Som jag handlar, så tänker jag fortsätta att handla, för att inte ge någon förevändning åt dem som vill ha den förevändningen att de gör på samma sätt som vi i detta som de är så stolta över. Men sådana som de är lögnapostlar, oredliga arbetare som försöker likna Kristi apostlar. Inte underligt. Satan själv gör ju om sig så att han liknar en ljusets ängel. Då är det inte märkvärdigt om också hans tjänare försöker likna rättfärdighetens tjänare. Men deras slut kommer att bli som deras gärningar. Jag upprepar det. Ingen må tro att jag har missförståndet. Och skulle så vara, så ta ändå emot mig, fast jag är en dåre, så att också jag får berömma mig en smula. Vad jag nu säger, det säger jag inte på Herrens vis, utan som en dåre, när jag nu berömmer mig så här. När så många berömmer sig av sina jordiska förtjänster, så vill jag också göra det. Ni har ju gärna fördrag med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, att man utsuger er, att man snärjer er och förhäver sig över er, att man slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att det har vi varit för svaga till. Allt som någon bröstar sig med, nu talar jag som en dåre, det bröstar jag mig också med. Är de hebreer? Jag med. Är de israeliter? Jag med. Är de Abrahams barn? Jag med. Är de Kristi tjänare? Jag. Nu talar jag som en dåre. Jag är det ännu mer. Jag har haft långt mer arbete och suttit fler gånger i fängelse. Hugg och slag har jag fått i överflöd. Ideligen har jag varit i dödsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 slag på ett när. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ideligen har jag varit på resor. Med faror, på floder. Faror för övare. Faror bland landsmän. Faror bland hedningar. Faror i stad och faror i öknen. Faror på havet. Faror bland falska bröder. Under möda och slit. Ofta utan sömn under natten. Under hunger och törst. Under ideliga fastor, i köld och utan kläder. Till råge på allt detta utvärtes blir jag var dag överlupen av bekymmer för alla församlingarna. Vem blir svag utan att jag känner min svaghet? Vem kommer på fall utan att jag blir bränd? Måste jag berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet. Vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, han som är välsignad i evighet, han vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka Damaskernas stad för att gripa mig. Genom ett fönster firades jag ner längs muren i en korg och kom undan hans händer. 12:e kapitlet. Då jag nu måste berömma mig så kommer jag, fast det inte är nyttigt, till syner och uppenbarelser som jag fått av Herren. Jag vet om en människa som lever i Kristus och som för 14 år sedan blev bortryckt ända till den tredje himlen. Om det var i kroppen vet jag inte, eller kanske skild från kroppen, jag vet inte, Gud vet. Jag vet om den mannen att han rycktes bort till paradiset. Om det var i kroppen eller utan kropp vet jag inte, Gud vet. Och att han fick höra outsägliga ord som en människa inte får lov att uttala. Av den människan vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig så vore jag ingen dåre. Jag skulle tala sanning, men jag låter hellre bli för att ingen ska tro mera om mig än han ser hos mig och hör av mig. För att jag inte ska förhäva mig över det oförlikneliga i mina uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger har jag bett till Herren att den ska vika från mig. Men han har svarat mig, min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag helst berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska komma och vila över mig. Så kan jag glädja mig åt min svaghet, åt misshandel, nöd, förföljelser och betryck, för Kristi skull. Det är när jag är svag, då är jag stark. Nu har jag talat som en dåre. Ni har tvingat mig till det. Det var jag som borde ha fått beröm av er. På inget vis har jag varit sämre än de där märkliga apostlarna, även om jag ingenting är. Det under som är en apostels kännetecken, det har ju blivit utförda bland er, åter och åter, med tecken och under och kraftgärningar. På vad sätt har ni blivit sämre ställda än de andra församlingarna? Utan kanske detta att jag för egen del aldrig legat er till last. Förlåt mig den orätten. Detta är ju nu 3:e gången jag står färdig att komma till er, och jag tänker inte ligga er till last. Det är ju inte era pengar jag är ute efter utan er själva. Det är inte barnen som ska spara för sina föräldrar utan föräldrarna för barnen. Jag ska gärna offra vad jag har och låta mig själv offras hel och hållen för era själars skull. Om jag älskar er så gränslöst, ska jag bli mindre älskad för det? Men låt vara att jag inte legat er till last. Jag som är så slipad kan ju ha fångat er med något knep. Har jag då verkligen skott mig på er bekostnad genom någon av dem som jag skickat till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom, men inte har väl Titus utnyttjat er? Har vi inte båda varit ledda av samma ande? Har vi inte vandrat i samma fotspår? Nu har ni nog länge tyckt att jag försvarar mig inför er, men det är inför Gud i Kristus som jag talar, och allt samman säger jag för att ni, mina älskade, ska bli uppbyggda. Jag oroar mig för att jag ska komma och inte finna er sådana jag skulle önska. Om jag möts av gräl, avund, vrede, självhävdelse, förtal, skvaller och oordningar. Jag oroar mig för att min Gud ännu en gång när jag kommer ska förutmjuka mig hos er och att jag ska behöva sörja över många som förut levde i synd och ännu inte ångrat den orenhet och otukt och liderlighet som de bedrivit. 13:e kapitlet. För 3:e gången kom jag nu till er. Efter 2 eller 3 vittnesmål ska var sak avdömas. I förväg har jag sagt det, den andra gången jag var hos er, och åter säger jag det i förväg när jag nu är frånvarande. Jag säger det till dem som förut har syndat och till de andra. Denna gång kommer jag inte att lägga fingrarna emellan, eftersom ni vill ha bekräftelse på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag mot er. Mäktig är han bland er. Visst blev han korsfäst av svaghet, men nu lever han genom Guds kraft. Även vi är svaga i honom, men vi kommer att leva med honom av Guds kraft som ni ska få känna. Pröva er själva om ni är i tron. Pröva om ni håller måttet. Eller märker ni inte att Jesus Kristus lever i er? Gör han inte det, så består ni inte provet. Jag hoppas att ni ska få märka att vi hör till dem som består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont, inte för att folk ska se att vi klarar provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sen må vi gärna få underkänt. Vi förmår ju ingenting mot sanningen, bara för sanningen. Vi gläder oss när vi är svaga, bara ni är fyllda av kraft. Och vad vi ber Gud om, det är att allt ska komma i ordning hos er. I det syftet skrev jag nu detta, innan jag kommer, för att jag inte, när jag är hos er, ska behöva uppträda med stränghet i kraft av det ämbete som Herren har gett mig till att bygga upp och inte till att riva ner. Och sen, bröder, gläd er, ta emot både rättelse och tröst, var ense och håll frid, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de kristna hälsar till er. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och gemenskapen med den heliga ande vare med er alla.